Kapitel 9. Heligt krig. Bibeln är en kontroversiell bok. Folk som inte betraktar den som Guds ord har ofta invändningar mot det den säger. Men vissa delar av Bibeln gör att även kristna känner sig obekväma. Israels krig för att inta det förlovade landet är ett exempel på det. Varför? Mest på grund av dödandet. Det verkar urskiljningslöst och alldeles för grundligt. Varför var det nödvändigt att döda hela befolkningar i vissa städer? Män, kvinnor, barn och till och med boskap. Varför inte låta invånarna kapitulera? Vore det inte bättre att fördriva dem än att slakta dem? Det finns ett svar på de invändningarna. Men jag har upptäckt att det svaret verkar göra kristna lika obekväma som själva problemet. Man kan bara förstå logiken och motivet för erövringsberättelserna när man ser dem utifrån en israelits övernaturliga världsbild. Israels övernaturliga logik. Striderna om det förlovade landet inramades av två faktorer. Båda var djupt rotade i att Israel upplevde sin värld som inte bara mänsklighetens boning, men också som vinstpriset i ett osynligt andligt krig. Vi har pratat om båda faktorerna redan, men låt oss repetera. En faktor är utfallet av händelserna vid Babels torn, när Gud beslutade efter att nationerna hade gjort uppror mot honom att han inte längre ville ha en direkt relation med folket i de nationerna. Istället gav han medlemmar av sin gudaförsamling, Guds söner, uppgiften att styra över dem. Se 5 Moseboken kapitel 4, vers 19-20, kapitel 32, vers 8-9. Efteråt kallade han Abraham och gjorde det möjligt för honom och hans fru Sara att få ett barn, Isak, från vilken Israels folk skulle härstamma. I Saltaren 82 fick vi reda på att dessa lägre gudar blev korrupta. De tillät orättvisa. Folk började tillbe dem istället för den högste guden. Således blev de fiender till Gud och hans folk, Israel. Eftersom vissa av de nationerna fanns inom Kanans land, som Gud tänkte ge till sin nation Israel efter uttåget ur Egypten, trodde Mose och israeliterna att folket som bodde i de länderna var deras dödsfiender och att deras gudar skulle göra allt de kunde för att förgöra Israel. Den andra faktorn var ännu mer skrämmande för israeliterna. Den förklaras bäst genom det som hände när israeliterna kom fram till Kanans gräns. Mose skickade in 12 spioner i Kanaan för att få en rapport om landet och dess invånare. Spionerna kom tillbaka med bevis om att själva landet var underbart. Det flödar av mjölk och honung, precis som Gud hade sagt dem. Se 4 Moseboken kapitel 13, vers 27. Men sedan släppte de en bomb. Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare, och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen, och vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon. 4 Moseboken kapitel 13, vers 33-34. Vi har pratat om Nefilim förut. De var den grymma avkomman till Guds söner och människornas döttrar i 1 Moseboken kapitel 6, vers 1-4. Jättarna, Anaks barn, som de israeliska spionerna såg i Kanaan, var deras ättlingar. Och fler av dem var utspridda över hela Kanaans land, bland de nationer och städer som israeliterna skulle tvingas besegra för att ta över landet. Se 4 Moseboken kapitel 13, vers 28-29. Uppgiften att besegra landet och dess gudar hade verkat svår förut. Nu såg den fullständigt omöjlig ut. För att ta över landet skulle de nu bli tvungna att möta krigare av abnorm fysisk storlek. Bara 2 av spionerna, Josua och Kaleb, trodde att Gud skulle hjälpa israeliterna att besegra Anaks barn. Resten övertygade folket om att de skulle förlora. Istället för att lita på att Gud, samma Gud som hade fullständigt förintat fara och hans armé, skulle blanda sig i för att ge dem segern, gnällde de. Vi kan inte dra upp mot det folket, för de är för starka för oss. Fjärde Moseboken kapitel 13, vers 32. Gud svarade, hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem? Fjärde Moseboken kapitel 14, vers 11. Faktum är att Gud var så arg att han hotade att göra Israel arvslösa. Samma sak som han hade gjort med nationerna vid Babels torn. Och börja om ännu en gång. Den här gången med Mose. Jag ska slå dem med pest och utrota dem. Men dig vill jag göra till ett folk som är större och mäktigare än dem. Fjärde Moseboken kapitel 14, vers 12. Mose bönföll Gud att mjukna. Se fjärde Moseboken kapitel 14, vers 13-19. Det gjorde Gud, men han kunde inte förbise folkets otro. De måste lära sig en läxa. Det skulle bli strängt. Han sa till Mose, jag förlåter dem enligt ditt ord. Men så sant jag lever och så sant Herrens härlighet uppfyller hela jorden. Av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen och som nu 10 gånger har frestat mig och inte lyssnat till min röst. Av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Här i öknen ska era döda kroppar falla, alla ni som har blivit mönstrade och är 20 år eller äldre, eftersom ni har klagat mot mig. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i. Ingen utom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son. Men era barn, som ni sade skulle bli fiendens byte, de ska föra in där. Och de ska lära känna det land som ni har förkastat. Fjärde Moseboken kapitel 14, vers 20-31. 10 gånger var ett talesätt på Bibelns tid som betydde gång på gång. Se första Moseboken kapitel 31, vers 7. Jobb kapitel 19, vers 3. Fram till denna tidpunkt hade Gud tolererat folkets klagomål. Istället för att vara lyckliga över att inte längre vara slavar i Egypten gnällde de om maten de fick att äta. Se fjärde Moseboken kapitel 11, vers 1-14 och 31-35. Och om Guds utvalda ledare, Mose, se fjärde Moseboken kapitel 12, vers 1-15. Men hans tålamod hade tagit slut. Den här gången skulle de få betala ett högt pris för sin otro. Israel skulle få vandra omkring i öknen i 40 år, tills alla vuxna som inte hade trott hade dött. En andra chans. Israel skulle få en andra chans att inta det förlovade landet. Femte Moseboken kapitel 2-3 skildrar hur, under deras 40-åriga vandring, israeliterna hamnade i området på andra sidan av Jordanfloden, som kallas Transjordanien, öster om det förlovade landet. De transjordaniska länderna var Edom, Moab och Ammon, områden som Gud hade tilldelat ättlingarna till Lot, Abrahams brorson, och Esau, Jakobs bror. Människorna som bodde där var släktingar till israeliterna, de flesta av dem i alla fall, men det fanns andra. Gud hade instruerat Mose att göra den här resan för ett specifikt syfte. Det handlade inte om att besöka avlägsna släktingar. Israeliterna kom så småningom fram till en region känd som Bashan. Det stället hade ett skrämmande rykte. I forntida utombiblisk litteratur var Bashan känd som ormens område. Två av dess största städer, Ashtarot och Edrei, som båda nämns i samband med denna resa, se femte Moseboken kapitel 1, vers 4, Josua kapitel 13, vers 12. Betraktades som portar till det underjordiska dödsriket. Enligt Israels övernaturliga världsbild hade Gud fört israeliterna till helvetets portar. Och det var inte allt. Gud hade fört israeliterna dit för att möta två kungar, Sishon och Og. De två kungarna var amoreer, se femte Moseboken kapitel 3, vers 2-3, kapitel 31, vers 4. Och regerade över dem som Bibeln kallar Rafaer. Som femte Moseboken kapitel 2 vers 11 illavarslande noterade räknades anakiter också som Rafaer. Gud, genom Mose, hade fört folket till ännu ett område som var bebott av samma sorts jättar som hade skrämt de israeliska spionerna till otro åratal tidigare. Se fjärde Moseboken kapitel 13, vers 33-34. Händelsen som var orsaken till den 40-åriga vandringen. Varför hade Gud fört dem dit? För att denna konfrontation var en försmak av det som måste göras när de 40 åren var över. Israel skulle så småningom bli tvungna att gå över Jordanfloden för att inta landet som Gud hade gett dem. Gud prövade sitt folk. Skulle de ha tro och strida den här gången? I så fall skulle en seger ge dem tillit och tro inför det som låg framför dem. Israeliterna hade tagit i flykten åratal tidigare. Men den här gången slutade berättelsen annorlunda. Som Mose sa, Herren vår Gud överlämnade honom, Sishon, till oss, och vi slog honom, hans söner och allt hans folk. Herren vår Gud gav också Og, kungen i Bashan, och allt hans folk i vår hand. Vi slog honom och lät ingen överleva. Femte Moseboken kapitel 2, vers 33, kapitel 3, vers 3. Profeten Amos, när han berättade om konfrontationen i sin egen bibelbok många år senare, beskrev utfallet så här. Det var jag, Herren, som förgjorde amoréerna för er. De var höga som cedrar och kraftiga som ekar. Amos kapitel 2, vers 9. Det var ett tufft sätt att starta deras andra chans. Gud krävde att de skulle övervinna sin rädsla, skräcken som hade kostat dem 40 år av planlöst vandrande. De hade guden som hade delat på Röda havet på sin sida. Det var dags för dem att komma ihåg det. Vigda åt förintelse. Israel segrade mot Sishon och Og. Och det är här vi får vårt första smakprov på varför erövringen av det förlovade landet ibland involverade utplåning. Hela befolkningarna i städerna där de jättelika rafaierna bodde var vigda åt förintelse, femte Moseboken kapitel 3, vers 6. Målet var inte att hämnas. Målet var att säkerställa elimineringen av Nefilim-blodslinjerna. För israeliterna var jättarnas blodslinjer demoniska eftersom de hade producerats av upproriska, fallna, gudomliga varelser. De kunde inte samexistera med ett demoniskt arv. Tiden gick och Mose hann dö innan israeliterna gick över Jordanfloden och in i Kanaan. Ledarskapet togs över av Josua. Han ledde många militära aktioner under israeliternas erövring av det förlovade landet och de aktionerna styrdes av de två faktorer jag noterade tidigare i det här kapitlet. Att driva ut de fientliga nationerna och på samma gång eliminera jättarnas blodslinjer. Sett utifrån det sammanhanget var erövringen av det förlovade landet ett heligt krig, en strid mot mörkrets makter och mot fiender som var styrda av fientliga gudar som Bibeln säger är verkliga andeväsen. Erövringens logik summeras på ett bra sätt i Josua kapitel 11, vers 21-22. Vid denna tid begav sig Josua iväg och utrotade anakiterna från bergsbygden, från Hebron, Debir och Anab, från hela Juda bergsbygd och från hela Israels bergsbygd. Josua vigde både dem och deras städer åt förintelse. Inga anakiter lämnades kvar i Israels barns land. Det var bara i Gaza, Gat och Ashdod som några blev kvar. Varför detta är betydelsefullt? Josuas fälttåg var till större delen framgångsrika, men inte kompletta. Några jättar flydde. Och fast det kanske inte verkade särskilt viktigt, förebådade det kommande händelser. Vissa hamnade i Gat. Gat blev en filisteisk stad, se Josua kapitel 13, vers 3, och var Goliats hemstad på kung Davids tid. Se första Samuelsboken kapitel 17, vers 4. Goliat var inte den enda jätten i Gat heller. Se första krönikeboken kapitel 20, vers 5-8. Det var inte alla de som hade blivit vigda åt förintelse under erövringen av det förlovade landet som faktiskt blev förintade. Och det faktum att erövringen inte åstadkom alla dess huvuddirektiv fick konsekvenser för israeliterna. Domarboken säger oss att erövringen var ofullständig på andra sätt vid den tid då Josua dog. Den blev aldrig helt förverkligad. Israeliterna tyckte att de hade gjort tillräckligt bra ifrån sig och lydde inte Guds befallning om att driva ut de andra nationerna. Men delvis lydnad är lika med olydnad. Israeliterna skulle under flera århundraden få sona sitt beslut att inte fullfölja Guds plan. Domarboken återupprepar ett hemskt kretslopp. Israel blev gång på gång övermannat av fientliga nationer och deras lojala tro på Gud blev nästan utplånad. Saker blev bättre vid tiden för kung David och hans son Salomo. Men när Salomo väl var borta löstes Israel upp genom inbördeskrig och avgudadyrkan. Erövringens ära överskuggades av episkt misslyckande. Nederlag rycktes från segerns käftar. Guds kungarikes styre, hans plan att återställa Eden, raserades totalt. Den övernaturliga världsbilden som kom från Babel med icke-troende nationer under onda gudars styre förblev intakt. Israel var besegrat och utspritt och hennes förlovade land började styras av andra gudar och deras folk. Samma världsbild genomsyrar Nya testamentet också. Paulus använder uttryck som tronfurstar, herradömen, härskare och makter för att beskriva mörkrets makter. I antiken syftade alla de uttrycken på geografiskt styre. Orsaken till israeliternas misslyckande var olydnad och trolöshet från deras sida. Människor är svaga. Vi kan undra varför Gud gör sig besvär med oss. Men om vi ser tillbaka på Eden vet vi varför. Gud hade förbundit sig till mänskligheten. Vi är hans avbildare och hans jordiska familj. Hans ursprungliga plan att styra över jorden inkluderade oss. Om Gud hade kastat bort mänskligt deltagande i hans styre på jorden hade han signalerat att han är oförmögen att få det att funka eller att det var en dålig idé från början. Gud är inte oförmögen att uppnå sina egna mål och som jag nämnde i ett tidigare kapitel gör han inga misstag. Det var dags för ett nytt förhållningssätt till det gamla problemet med synd och misslyckande. Man kunde inte lita på att mänskligheten skulle återuppliva Eden. Bara Gud själv kunde göra det som behövde göras. Bara Gud kunde fullgöra plikterna i sina egna förbund. Men mänskligheten skulle inte skjutas åt sidan. Istället måste Gud bli människa. Gud måste själv uppfylla lagen och förbunden och sedan själv ta på sig straffet för alla mänskliga misslyckanden. Men för att lyckas med den otänkbara lösningen måste den hållas hemlig för alla, inklusive de intelligenta övernaturliga varelser som var fientliga mot hans avsikter. Det skulle inte bli lätt.